Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Och välkomna till Lille Lördag, en lyckan och glädjens podd, men också en allvarets och eftertänksamhetens podd emellanåt.
Absolut. Mm. Vad har hänt i natt?
Vi börjar med glädjen. Nej, men, jag och Sanna och Micke och Mattias var ju då på fotbollsmatch igår och hejade. Och jag tyckte inte alls att Sanna verkade det minsta på gång att föda. Hon satt. Det var upp och ner, det skrattade så det pussade så det var så jökengol i maj. Och sen så är plötsligt i morse när jag vaknade vid 7 så är det en bild och säger nu har vår bebis kommit. Så att jag vet inte, de måste väl ha åkt in där nästan direkt efter. Eller det kan ha gått på 40 minuter i och för sig. Men så
ja,
gullig bild.
Fjärde barnet, då går det fort.
Ja. Och jag berättade det för dig när vi träffade så käkade frukost i morse att de var så himla gulliga igår. Ja. Och att jag tänkte så här, gud, det är ändå så himla fint när man har stått bredvid i så många år. Det har ju verkligen varit upp och ner, minst sagt. Och nu är det de som sitter där och kelar och gosar och pussar. Så man känner sig själv som så här världens tråkigaste par där bakom. Så jag säger, tog Mattias hand lite så här. Håll på mitt ben nu, håll på mitt ben. Men jag är så jävla glad för deras skull. Det är så här, ja, det har varit många år, kanske onödiga år. Mycket skit. Men nu sitter de där med sin lilla guldklimp och är faktiskt jävligt lyckliga. Grattis Micke och Sanna.
Ja, grattis.
With a gullig liten fågelbaby.
Det är ändå roligt det där när mammor börjar ha så himla rutin på så här graviditeter och liksom, hur ostressad man är barn 2, 3, 4 jämfört med barn 1, för då är man ju en hysterika.
Helt hysterika. Och vet du, jag tänkte på det helt allvarligt när jag födde Ossian, när det tog 30 timmar som jag stod och knep.
Du förstod en gång du knipit i ditt liv.
Nej, men det var det där med moderkakan. Jag tänkte så här, allt flyter ju, alltså allt åker ut i en enda lång liksom fors bara.
Ja, nej, det kommer efter.
Det gjorde ondare tyckte jag. När de tryckte ut den där jävla moderkakan. Särskilt med Ilan, det var den största moderkakan de hade sett någonsin på Danderyds sjukhus. Det var så här, de kommer från några avdelningar så flögs in.
De är helt moderkaksbesatta också på sjukhus. min syster, jag fick ju kejsarsnitt med Penny. Då sa jag, måste få se moderkakan, måste få se moderkakan. Vill du det? Jag blir så jävla glad. Så helt plötsligt där när lilla bebisen kommer, har kommit och vi sitter där några timmar senare, så kommer det liksom två sköterskor upp med, vad heter det, glada i hågen med en liten plastpåse med någon gig i twinsidan, öppnar den och kallar ut, tror jag ska svimma, och öppnar och där i ligger moderkakan och livets träd.
Ja, var den stor?
Nej, det var en helt normal skulle jag nog säga.
Ilons fick de liksom vinkla ut, vet du. Nej. Nej, men det var helt absurt. Men så vägde han ju också 4,6 och var 60 cm lång.
Men nu måste du skoja med mig.
Nej, du förstår inte. Jag var en fågelskrämma. Jag vägde 3 kilo och han hade ätit upp allt. Blek, anemisk, mörka ringar under ögonen. Och folk tittade på mig som så här, det är inte möjligt att den där kroppen kan ha den där kulan. Alla trodde att det var tvillingar. Det var Ilan.
Men han är ju fortfarande jättestor.
Ja, mammas tiger. Mammas tiger. Åh, han är så jobbig just nu. Åh, han är så tonårig. Mamma! Det är den rösten som man känner såhär, nej. För jag hör där rösten en gång till, då kommer jag kasta ut dem i fönstret. Det kommer ju inte gå, men... Kläder! Kalsonger! Åh, och sen så blir han lite vek.
Blir du lite såhär, då blir du mammas poje.
Nej, du, jag blir tokig på honom.
Mammas slav.
Ja, så ringer han.
Slav.
Vad är det någonstans? Jag är hungrig. Så är det riktigt jobbigt.
Grått pojke.
Ja, och så jättegullig också. Såklart, däremellan. Då går vi tillbaka till allvaret och eftertänksamhetens podd. Som ni alla vet, eller jag tror att ni alla vet i alla fall, så har vi ynglat av oss i vår lilla dotir, Crime-podden. Och det är såklart när man tar upp svenska framförallt, brott, bestialiska, hemska, så finns det alltid brottsofferens anhöriga som lever kvar med smärtan och sorgen och minnena av kanske inte riktigt veta vad som hänt eller veta vad som har hänt och ja, ridas av dessa mardrömmar som det måste vara.
Ja, och liksom en del av brottet i sig är ju att brottet är offentligt. Alltså det är ju allas brott, allas tillgång på något sätt. Mm. Och problemet med det här, det spelar ingen roll utifrån ett anhörig perspektiv, kommer du alltid känna att du är att det är någonting som inte stämmer, någonting som är fel. Nej, det var inte klockan 14.30, det var klockan 15.30. Alltså alla detaljer för en anhörig är extremt viktig. Och det kanske inte betyder så mycket för någon som så här sitter och lyssnar på en podd om någonting skedde klockan 14.30 eller 15.30. Alltså det är icke-relevant information. Men för en anhörig är sånt här jätteviktigt. Mm. Men som vi har sagt hela tiden, det är nämligen så att Carina Höglund, alltså Engla, som har skrivit en debattartikel om just våran podd
tillsammans
med andra crimepoddar, men det är vi som är liksom i
fokus. Ja, men hon har skrivit en med två andra.
Ja, Emma Jagnestig och Sofie Hedman, som är syster till Pernilla.
Som blir mördad av Anders Eklund.
Ja. Vi kontaktade Carina Höglund för att prata om Engla, och hon ville inte vara med utifrån ett annat perspektiv, och vi är kompisar på Facebook, precis som jag är med Emma Jagnestig, och vi har haft liksom, jag hade ett jättebra samtal med Emma, och jag frågade henne om hon ville godkänna podden, om hon ville godkänna sina citat, om något hon var obekväm och så vidare. Det var hon inte, och sen kom podden, och jag för mig att hon till och med har likat den på Facebook. Och sen så kom, hon har inte unfriendat eller någonting, utan vi är kompisar där. Sen så hörde jag mig till Carina, och då ville inte hon vara med utifrån anhörigperspektivet, och vi respekterade det. Och sen så hörde Sol Höglund av sig och ville vara med om en Engla podd, och då tackade vi nej utifrån Carinas perspektiv på det. Och sen så skrev Carina, som vi egentligen inte riktigt har haft en podd om, en debattartikel om oss i Aftonbladet, där vi tar upp ett förhör som är en offentligt publicerat på YouTube och används i flera liksom tv-program och andra poddar, där han erkänner mordet på Pernilla. Och sen så intervjuade vi Leif, som var då chef för den enheten där.
Ansvarig för utredningen i många år. Ja. Och det var ju inte så att vi liksom klappade honom medhårs, utan flera av frågorna handlade ju om hur det kunde ta så lång tid innan man hittade Pernillas och Englas mördare. Det var ju lite klapp och klang arbete där emellanåt.
Absolut.
Enligt pressen. Det kan ju inte vi uttala oss om.
Och enligt Leif så var det att de var underbemannade. Ja, det kan väl vara en landsbygdsaspekt. Ja, men de anklagar oss för att, så här, att vi dels har en massa faktafel. Och det kan vi bara beklaga. Alltså all fakta som vi lutar oss på, det är ju sånt som redan är publicerat i kvällspress eller dagspress och så vidare.
Det här är ju ett problem, eftersom vi läser ju massa artiklar och lyssna på poddar och tv-inslag. Och det är ju olika information i många utav liksom mediernas rapportering. Så att det är ju inte jätteenkelt också att veta exakt vad som är korrekt.
Nej.
Det kanske vi är ansvariga för att ta reda på, men vi är väldigt ledsna om det har blivit något faktafel. Men vi har ju lutat oss mot den faktan som redan finns, eftersom vi också inte är experter, vilket som vi understryker inför varje podd, under varje podd och efter varje podd, att vi är helt enkelt två kvinnor som är intresserade av crime, liksom många andra i det här landet. Och det som jag tror har gjort att de här kvinnorna, mammorna, systrarna har blivit upprörda är just det att
Vi är kvinnor,
vi gör crimepodden ur ett kvinnoperspektiv. Vi lägger in egna värderingar och känslor och tankar, och det är det som har upprört Jag tycker det här är svårt för att det finns jättemånga crime-poddar som lägger upp sina poddar på ett helt annat sätt. Mycket mer effektivt, dramatiserande musik.
Och med ljudeffekter för att få det att liksom återskapa någon typ av brottsplatsscenario. Det gör inte vi, utan vi pratar om liksom fallet relativt kliniskt utifrån undersökningens perspektiv och pratar om det utifrån ett kvinnoperspektiv där vi diskuterar männen i sammanhanget som har kanske varit mördare eller om kvinnorna har mördat.
Mm. Sen rent juridiskt så finns det ju experter inom området, bland annat domare, advokater, jurister och så liknande. Men just det där att vi inte skulle ha rätt att få prata om det här tycker jag är fel. För det är ju så här med de här fallen att vad är alternativet att inte prata om dem? Är det att tiga ihjäl dem? Det tror jag inte heller att de anhöriga vill göra.
Jag vet inte, här är det ju liksom ett moraliskt dilemma. Får man prata om de här brotten eller inte och vem har rätten att göra det?
Mm. Men rent moraliskt sett så är ju svårt för oss att överhuvudtaget tycka till eftersom det är de anhöriga som har rätten på sin sida att få uttala sig. Men samtidigt så är det ju så, men vi tyckte att det här är såklart och tycker att det är jättejobbigt och känner oss jätteledsna. Så vi har ju pratat med flera experter på ämnet och jag menar, vänner man litar på, journalister. Så här, men gud, vi kanske måste sluta med podden då om det blir såna här reaktioner. Men de reaktionerna har inte jag fått tillbaka av de här kanske man ska säga mer juridiska människorna, utan de säger så här, det här är ju vare sig man vill eller inte efterföljande av ett offentligt brott. Mm. Att människor blir intresserade och vill prata om det, och det är också på något sätt hamnar ju i vår liksom folksjäl. Och sen är det då 5-årsjubileumet, förlåt, sen är det då 5 år sedan någonting hände, eller 10 år sedan, eller 20 år sedan, och sen så ja, så pratar man om det här igen och det blir uppmärksammat, och jag förstår att såren rivs upp.
Såklart.
Men det vi har beslutat i alla fall efter ja, mycket funderande och pratande och diskuterande efter helgen är att vi fortsätter med podden.
Och vi har också bjudit in vad heter Emma Jagnestig, Carina Höglund och Sofie Hedman till
nästa crime-podd.
Och så får vi hoppas på att de väljer att vara med.
Hela podden kommer då handla om anhörigperspektiv. Då vi ska bjuda in experter på området och ja, människor som jobbar med anhörigföreningar för då efterlevande brottsoffer. Så att det ska bli superspännande och jag hoppas att vi lyckas ta en nya tag och ny kraft inför
det. Ja, och samtidigt som vi har sagt att vi gör det här utifrån ett perspektiv att vi så här diskuterar svenska brott. Vi har inte sagt att vi är kriminologer, vi har inte sagt att vi kommer vara grävande journalister och komma upp med ny fakta och information, utan det här är liksom utifrån det som redan publicerats.
Precis, och självklart tar vi åt oss av kritiken, ja, och ska se över hur vi ska kunna göra annorlunda för att mer då respektera de anhöriga. Så att, ja, vi återkommer. Men lyssna på nästa crime-podd. Där tar vi ett stort, kraftigt tag kring det här ämnet. Anhöriga, efterlevande. Ja, annars då?
Jo, men annars är det bra, förutom att jag faktiskt varit väldigt tyngd den här helgen utav någonting som ganska många varit tyngda av. Vi stod ju på scen i Västerås i fredags och när vi gick ut i pausen där så stod det på nyhetsflasharna att Avicii hade dött.
Mm.
Blott 28 år gammal. Alltså det, jag vet inte, jag blev så otroligt så här tyngd och tagen utav det här. För det, återigen så här ser man liksom musikbranschens liksom maskineri, att de aldrig lär sig. Kommer ni ihåg när liksom Michael Jackson dog och han var bokad för 50 gigs liksom i London?
Mm. Fast han redan liksom var ganska svag och
hade också sagt innan att han inte skulle klara det. Ja. Nu ska vi inte ens dra någon som helst jämförelse, men så trött man är efter att ha liksom stått på scen i 90 minuter och det med paus.
Ja, precis, och kanske inte så här 100 000 skrikande fans.
Nej. Men liksom den mängden av koncentration och kreativt liksom kraft som man ändå tar upp där, det, jag kan inte förstå hur det är att vara på scen 320 gånger på ett år. Det är i princip varje dag.
Ja.
Det är varje dag.
Man får aldrig ta igen sig. Man vet att samma kväll är det nästa liksom massa som ska frälsas här i deras fall. Men även fast vi har mycket mindre publik så vill man alltid ge 100%.
För det är det folk betalar för och det är det respekten till publiken är.
Ja, men det är det man också får en kick av, att hela tiden bli bättre. Och just Avicii, så är ju många som vittnar om också vilken perfektionist han var och vilken arbetsnarkoman. Han hade jobbat 16-17 timmar, så försökte han så här, management och kompisar få honom, så du måste gå och lägga liksom, ja, men bara lite till, bara lite till, det måste bli ännu bättre. Så att det är bara en olycklig kombination. Men jag tänker också just den här åldern, att det är ännu...
Ja, men han var 17 år när han kom in i branschen. Mm. Alltså han var extremt ung. Och när man är 17 år, då har man kanske inte så superkoll på sitt eget känsloliv, hur man funkar som människa, för man har inte blivit utsatt riktigt för några som helst prövningar. Och då när någon tycker att det är okej att boka en 300 gånger, så kanske man glatt säger ja till det.
Man tänker att man har orken och energin.
Ja.
Men Michael Jackson var ju 5 när han började.
Ja.
Så det är liksom, det är ju hela tiden det handlar om det. Så länge det finns såna stora pengar, så kommer det alltid finnas människor som missar den där lilla detaljen att någon mår dåligt.
Ja. Och jag såg i alla fall dokumentären om honom, och liksom så mycket som han skriker på hjälp. Han åker alltså in i så här Australien och liksom får plocka bort sin... Han har alltså brinnande bukspottkörtelsinflammation som senare leder till en operation som han tar bort hela gallblåsen. Han har kronisk värk hela tiden. Och liksom han sitter och så här, han har så ont utav smärta, men ändå går på så här smärtstillande. Han kan nästan inte ens hålla upp ögonen. Och istället för att liksom så här, hallå, hur mår du? Vad fan är det som händer? Så kollar liksom turnémanagern liksom ner i sin telefon och kollar in nästa spelning och vart de ska göra och hur man ska planera och för att göra det här på bästa sätt. Mm. Alltså så att hjälpa honom var ju indirekt också att hjälpa honom. Och sen när, det, liksom, när han så här väl hade skrikit nog och så här drog ur pluggen själv genom att så här sluta spela, då var det ju per definition redan för sent.
Mm.
Han var ju redan trasig.
Men det är det här som händer också när man lever under för stark press för länge. Till slut så måste man ju hitta någonting som lindrar. Och det behöver ju inte vara att man är utsatt för sån press som Avicii var. Det kan man ju själv känna. Både du och jag har gått igenom liksom svåra separationer och skilsmässor. Att man känner så här, gud, jag skulle kunna ta vad som helst nu bara för att slippa det här några timmar. Och jag tänker väl någon som Avicii, som har liksom miljoner människor som... älskar honom och som liksom så här, ha mer och mer av honom.
Mm.
Till slut så börjar ju många då självmedicinera.
Ja.
Och det gjorde han också, och det var ju alkoholen som blev hans liksom, ja, lindring för stunden.
Ja, han, som han sa i dokumentären, att så här, i början drack jag inte för jag ville ha kontroll på grejen, av var liksom osäker och ville verkligen göra bra ifrån mig. Men sen så insåg jag att, så här, att ta ett par glas innan man klev upp på scenen var liksom lösningen på det hela. Och då dricka några enheter eller förmodligen ännu mer efteråt varje dag i nästan varje dag i ett år, och då köra maximera. Det är klart att så här, kroppen tar stryk.
Vad säger ifrån?
Ja, det var ju så fysiken som sa ifrån. Jag gjorde ju en jävligt konstig grej förra veckan som jag haft sån otrolig ångest för.
Mm.
Ska vi ta den?
Ja, jag tycker att det är faktiskt väldigt relevant att ta den just efter det här, för det, på något sätt är det så här att man tror att man är en supermänniska. Man kan också successivt, som i vilka relationer som helst, även i sin relation till jobbet, så här, bli lite bättre, orka lite mer, klara lite till. Men man är ingen supermänniska. Så någonstans tar det stopp. Och de här signalerna som kommer först, det är ju sådana signaler som är lite... ja, de kanske inte är så tydliga som i ditt fall. Det kanske var liksom en mindfuck-signal, kan man säga.
Förra året... när jag gick igenom separationen och så vidare, då i princip så snitt sov jag 4 timmar per natt.
Mm.
Utav ångest, utav liksom nipper, kan man säga. Nästan så här, man kan inte komma ner i varv. Man är liksom på sin jävla pitchnivå i hjärnan hela tiden.
Det är som att man är på någon liksom amfetalinliknande mänsklig drog.
Ja, jag var tvungen att ta liksom sömntabletter och insomningstabletter liksom hela tiden för att ens kunna få någon typ av sömn. Och det var ju lite det Michael Jackson höll på med, att man liksom hela tiden får in så här kemisk sömn. Man får inte liksom en riktig sömn.
Nej.
Och detta under flera månaders tid liksom. Och vi separerade i slutet på oktober, och i slutet på januari så får jag ett utslag på hakan. Sen ska det liksom, är det högpresterande, alltså jobbet går ju så bra så att det är ju tramsigt, så att jag är högpresterande på dagen och också inte kan då vila på kvällen. Och vi är i fjällen, vet jag, i Sälen, har åkt upp dit med ungarna för att så här, ha lite kul och åka skidor, men det är liksom mest kaos. Och sen så åker jag hem, sen så kommer jag direkt hem till en mammaplåtning, 12 sidor. Du vet, det var en mardröm att man ens överlevde det där dygnet, så det fattar inte jag överhuvudtaget. Sträckkör liksom från Sälen
till vid. Vad skulle du upp till Sälen göra egentligen?
Med dig.
Jo, men jag vet, men varför skulle du komma egentligen?
Jo, men för vi sa ju att det skulle bli härligt.
Jo, men... Gud, det var så hysteriskt alltid.
Allt var så hysteriskt.
Och du körde upp där med barnen fram och tillbaka bara några dagar. Gud.
Det var helt hemskt. Det var två nätter. Och sen hem. Gud, pratade inte om det.
Nej.
Och sen på den här mammaplåtningen så säger hon så här, men du har fått ringorm. Jaha, vad är det? Det är en sån där krummelur du har på hakan. Det brukar man få ett sån här boskap. Och då hade jag ju precis... när jag började dejta Joel. Det här är alltså slutet
på... Köpt en ko.
Ja, men det här är februari i lovet.
Ja.
Och jag vet att han hade varit hemma ganska mycket i Gävle och de har ju stall och han hade liksom katt så jag antog att vi hade hånglat och så hade hans katt per definition då liksom spridit sig till min haka. Det var min liksom logiska förklaring på det här. Så var det inte så mycket mer med det, och så gick det ett år sedan. Nu låg jag hemma förra veckan, var det sjuk förra veckan. Pollen och förkylning, allting på en gång. Och var så här, nu håller på att skjutit upp den här förkylningen så länge, Mission Agard och grej. Så nu är det dags att liksom let it flow. För jag orkar inte vara sjuk när jag är på semester. Så jag ska åka till om ett par veckor. Och då bara började jag googla på det här. På liksom, fan, jag har haft så här mycket små infektioner och var liksom sjuk så mycket. Så jag plötsligt kommer liksom jag in på HIV.
Varför kom du in på
jag har ingen aning. Jag börjar liksom söka på så här, ofta så här småsjuk infektioner och så vidare. Jag kom in på HIV och då ser jag liksom hur HIV startade. Oftast en så här, en stor förkylning kopplat till först när vi själva liksom vad heter det, smittotillfället ganska direkt in på. Och jag bara säger, jag var ju ganska sjuk där i början på januari. Visst var jag det liksom. Ja, det här var jag ju precis. Ja, och ofta så det som kroppen då skickar ut efteråt, det är en, så här, ja, en svampinfektion i form av en ringorm. Jag bryter ihop. Jag är alltså vid det här laget övertygad på att jag har HIV. Så jag fortsätter googla ringorm, HIV och hitta liksom korrelationerna åt båda hållen. Ringorm kopplat till HIV och HIV kopplat till ringorm och så vidare. Får som panik, åker ner till liksom en mottagning i stan. Ljuger för Joel att jag ska iväg och spela in en ljudspot. Så här, ringer Andreas Lundstedt på vägen gråtande. Så bara, ja, det är HIV, jag vet inte vad jag ska göra. Man får så här snabb HIV-prov liksom, på 10 minuter. Vilket kanske var de värsta 10 minuterna i mitt liv.
Men du förstår att du har en panikångestattack
som pågår? Jag har en panikångestattack som pågår. Fast jag fattar inte det samtidigt. Utan jag är rationell men absolut irrationell samtidigt. Han bara, men alltså, jag ringer min så här, doktor och kollar läget. Så här, jag tror inte du har det. Alltså ringorm, min läkare har aldrig hört talas om en HIV-patient som har haft ringorm. Hon har ändå jobbat med det här i liksom 20 år. Och min bästa kompis fick det när hon höll på att separera. Hon var under extremt hög press för det hänger ihop med binjuren. Jag bara, jaha. Så började jag liksom googla ringorm och liksom stress. Och då kom ju det upp som topp ett.
Gjorde det?
Ja, så det har inte alls någonting med Joel och hans jävla katt att göra. Utan det handlar ju om att jag var under extrem stress.
Jag måste kolla, hur ser det ut i ringorm?
Men den ser ut som en liten rund ring liksom, på. Och det är en svampinfektion som går bort liksom, efter bara vanlig sån här svamp.
Men jaha, men för jag menar, efter den helgen var vi ju, ja, vi var ju inte superpigga kanske man kan säga.
Nej, och liksom, ja, så när jag sitter där då på mottagningen och gör mitt HIV-prov, mina ödesdigra 10 minuter som eventuellt potentiellt förändrar hela mitt liv, så får jag i alla fall beskedet att jag inte har HIV.
Men du tror fortfarande under de där 10 minuterna att...
Det kommer bli, ja.
Ja. För jag tyckte det där var så intressant, för när jag vikarierade för Titti Schultz på P5 med Farsa, då pratade vi om det där, om man skulle få reda på att man hade fått HIV. För det var en dom som blev fastställd för 2 veckor sedan, att det var en kille som hade haft HIV och hade blivit då stämd men inte behövde betala skadestånd. För att nu så dör man ju inte, man kan ju leva med sin HIV.
Precis.
Och då sa både Farsa och jag, som är uppväxta liksom på 80- och 90-talet, att om vi skulle fått veta att vi hade HIV, då skulle vi tänka att livet var över. För vi är så djupt inrotade och manglade i känslan av att så här, HIV, ond, bråd, död, stora blåa fläckar,
nej, jag ändå liksom
stigmatisering, utkanten. Alltså så här, ja. Så att då skulle vi ändå tänka att vi skulle dö.
Nej, men jag är liksom, där var jag lite luttrad i och med att jag har kompisar som har HIV och ser vilket härligt liv de har. Men det som var liksom den stora ångesten och skammen, det var att jag skulle behöva komma hem till Joel och berätta detta. Förstöra vårt förhållande, liksom skapa, behöva berätta för barnen och sådana saker.
Men varför är du så säker på att ert förhållande inte skulle hålla för...
Det vet jag inte, men det var ju så jag såg det framför mig. Alltså ja. Indirekt så har jag ju förstört hans liv också. Och då betyder det att vi kanske måste vara ihop och så kommer vi hata varandra. Ja, men du vet, dramaten i huvudet.
Ja, jag fattar,
sen ringde min kompis med skådis och berättade om detta direkt efteråt. Hon var så här, men alltså, så där får man ju liksom när man är så högpresterande som du är. Och liksom, det här, när du då väl tillåter dig själv att slappna av.
En timme.
Ja, då kommer de här vansinnestankarna. Och nu ska jag inte dra någon parallell till Avicii, men jag kan förstå att det är lätt att bli galen.
Det vi inte vill prata om i det här högpresterande samhället som vi bor i alla fall i den moderna världen, är ju att ingen människa klarar av att leva under stark press en längre tid.
Nej.
Det liksom påminner om att så här, leva under krigsdrabbande former. Att så här, hela tiden vara på gång, högprestera, finnas där, ta hand om barn, ta hand om sig själv. Vara rolig, härlig. Och nu när vi är ute på turné så är det ju så att vi måste ju vara högpresterande inför vår publik. Annars är ju ingen idé att vi gör det här.
Nej, men det är ingen anledning överhuvudtaget. Och man har ju sett liksom... Tillbaka till musikbranschen, och man ser liksom hela tiden, alltså historiskt har ju hur många offer som helst skördats i den här världen. Och jag blir ändå så fascinerad att de aldrig lär sig. Vi har liksom sett Britney fall down och hela världen har liksom använt de här bilderna på henne när hon liksom tappar det totalt som någon typ av så här, hån och skratt memes liksom. Och Justin har ju nästan liksom gått den vägen. Och liksom när du är riktigt utbränd eller på det sättet, då bränner du också vissa grejer i hjärnan som gör att du så här fungerar lite sämre som människa. Alltså du förlorar en viss typ av förmåga. Och det, jag vågar inte säga att Britney och Justin har varit med om det, men det är potentiellt möjligt att det har hänt.
Sen är det så att jag tror att de flesta någon gång i sitt liv har fått sin släng av ångestleven. Jag kommer ihåg när jag och mitt ex skulle separera. Jag hade aldrig kunnat identifiera den svåra ångesten. Jag mådde jättedåligt när mamma dog och jag hade ångest. Men att så här vakna med så här dödsångest direkt när man vaknar på morgonen och sen så bara följer det en dygnet runt. Det är klart att ingen människa klarar av det, varken fysiskt eller psykiskt. Vi satt ju där i bilen på vägen hem från Västerås. Det vill säga sent på kvällen, kolmörkt och alla radiostationer spelade Avicii. Och när man har en son som också är väldigt som oss igen, som är likeable, som säkert kanske kommer börja i den här branschen på något sätt. Jag var bara så här, jävlar om ni liksom gör någonting. Jag kommer komma efter. Jag kommer sitta där som en jävla amerikansk managementmorsa och bara så här.
Men jag
kan
plötsligt
förstår ju alla.
Som heter Wycliffe Shawn sa i dokumentären att så här, han har bara sett det beteendet av Avicii hade hos en person tidigare, och det var ju Michael Jackson. Att han har en hel symfoni in i huvudet och vet exakt hur det ska låta. Så man själv behövde sitta vid ett piano och liksom att få, för att få fram och få feeling för vad ska jag trycka på nu, vilket håll ska jag gå, vilket håll tar den här låten vägen. Det visste Avicii redan.
Som
så
Mozart.
Så att så här, vissa personer är självutbrännande på något sätt också.
För bra för den här världen.
För bra för den här världen. Men jag tänker också på hur musikkartan har ritats om. För om det här hade varit exempelvis 90-tal eller 00-tal, då hade inte Avicii frontat. Då hade han varit en producent som Max Martin. Då hade artisten som sjunger Hey Brother varit den som hade varit stjärna. Sen DJ-världen kom in så har ju kartan ritats om. Och jag är inte säker på att så här, de personerna som verkligen producerar musik är de som är rätt röstade till att stå där fram.
Mm.
han tror jag hade mått mycket bättre av att så här, sitta och knacka och lite låta på kammaren framför datorn och sen så låta någon annan liksom, ta kredden för dem. Det tror jag han hade mått väldigt mycket bättre av.
Mm. Men det här drabbar ju jättemånga, både skådisar och ja, alla som på något sätt är offentliga står på scen. Det är ju många som liksom, jag men, står på Dramatens scen, du vet, 5 kvällar i veckan och har panikångestattack varenda gång de ska in på scenen. Men jag tycker man känner lite den minipaniken också, även för oss här små showartister här, att precis innan man ska in så är det bara så här, det är liksom...
Ja, men man vänder ju ut och in på sig
ja,
själv.
Ja, det är som blir utskiten typ ur en kos rumpa och ligga där i dyngan och bara så här... Som en fågel Fenix resa sig. Och har det gått bra så är man ju helt euforisk och lycklig och vill fira på något sätt. Och har det gått mindre bra så är man ju så här full av självförakt eller vill skylla på publiken eller på lokalen. Det är liksom, det är en tuff värld.
Mm. Verkligen.
Ja, men jag känner så här, vi måste också våga prata om den här psykiska ohälsan. Det är ju enklare nu än bara för 5 år sedan, och att män kan våga så här, erkänna att de känner sig svaga och mår dåligt, att det syns lite mer i offentligheten kan ju bero på just att så här, killar som Avicii och liknande så här, säger att de mår dåligt, men fortfarande tror jag inte ens att 80- och 90-talisterna har fått verktygen för att vara svaga män med känslor.
Utan nej, det är ju en ny generation. Ja. Alltså, det är 90-talisterna det börjar med att man vågar säga så här, skrika. Men samtidigt så här, de personer runt om Avicii var ju mycket äldre.
Mm.
Eller kanske själva ganska så här, okej, jag fokuserar på mitt eget, det är jobbigt att han pratar känslor. Kan vi bara liksom...
Precis, för det är också, telefonen
ja, men också har du en, så här, en australiensisk eller en amerikansk tour manager, då vet inte han hur han ska hantera en svensk som mår dåligt.
Nej.
Alltså så här, okej, okay, what am I supposed to say? Om det var en kvinna med som på hans turné. Men du var ju turnéledare. Hade du varit en skillnad?
Ja, jag tror det. Mm. Men jag tänker så att man har ändå ett kollektivt ansvar för att så här, fånga upp alla människor. Det blir jävligt tydligt nu tycker jag.
Ja, verkligen. Och jag hoppas verkligen att så här, fan att musikbranschen lärt sig något av det.
Ja.
Vi har Coachella i helgen och vi har ju också möjligheten att bjuda med er lyssnare till vårt Coachella här i Europa. Det är nämligen Primavera i Barcelona. Där våran lilla lördagssponsor Seat är huvudsponsor av festivalen. Det du behöver göra är att du går in på din närmaste Seat-handlare på orten och provkör en Arona. Och då har man alltså chansen att följa med oss till Barcelona i 3 dagar.
Seat Arona, det är ju den bilen du har.
Ja, jag vet, jag älskar den.
En rosa.
Det är så fin. Den är faktiskt rosé.
Jaha, jag har röd.
Rosé champagne.
Rosé champagne. Ja, så gå in och ja, var med och tävla. Så får ni åka med mig och Anitisen till Barcelona i slutet av maj.
Exakt, men en liten recap på Coachella som har varit i helgen. Så har vi ju sett väldigt mycket bilder. Det var lite mindre bilder i år faktiskt än vad det var förra året. Förra året tror jag det var någon typ av Coachella-explosion. Men vi ser ju återigen att det är mer som en beauty contest än en festival. När vi var på festival på Roskilde och Hultsfred så var vi inte så där
Lollipop.
Lollipop. Då var vi inte så där piffiga.
Nej, det var vi inte. Jag lägger ut en bild om du vill.
Ja, det finns massa roliga bilder.
La la la.
Ja, det är mycket information som kommer från Ann Söderlunds mun, inte så värst vital. Men vi såg en bild på Rebecca Stella exempelvis som blev mamma för ett par månader sedan.
Ja.
Och här måste vi prata om ett paradigmskifte, mitt favoritord. För när jag var ute efter Penny hade fötts, det var alltså 12 veckor efter, då gick jag på Sturehof och tog ett glas vin och drack en liten snaps till kräftan där. Vi hade barnvakt i 4 timmar och jag fick så mycket skit. Jag fick så mycket skit utav folk som träffade mig ute och också utav...
Ute också?
Ja, det kom fram 2 män och var så här, ska inte du vara hemma med ditt barn? Är det här korrekt? Det här skulle jag aldrig låta min flickvän göra ifall hon blev mamma. Det här är sjukt.
Det här är exakt 7 år sedan.
Det här är då exakt 7 år sedan skulle man faktiskt kunna säga.
Ja.
Och jag var så förkrossad och jag skrev ner på bloggen och där blev jag till och med mordhotad för detta. Sen får man väl vara glad i efterhand att man skrev om det, för det har ju ändå öppnat upp någon form av diskussion, debatt i samhället som har fått kvinnor att inte vara dåliga mammor, inte behöva skämmas för att man fortsätter sitt liv efter barn precis som tidigare.
Men jag fattar inte.
Så Rebecca Stella åker liksom på festival i Coachella och det är ingen som dömer henne för att hon är borta från sin bebis som är 3 månader typ.
Nej, men det här är 7 år senare.
Ja, det är 7 år senare.
90-talsgenerationen som har börjat få barn nu, de har ju en helt annan inställning till det här med moderskapet. De tycker så här, jag vill bli mamma men jag fortsätter mitt liv som förut och kan ändå ta hand om min bebis. Vilket är fullt liksom trovärdigt och relevant.
Ja, och vilket egentligen alltid har varit. Och det här tycker jag är liksom ett sånt jävla frigörelsestatement utifrån en kvinnlig fotboja. Som liksom har varit, hur är det med anknytning? Kan man göra? Vad ska man göra? Hur kan man? Om man får man? Och ska man? Och det här är inget bra. Barnet behöver vara nära sin mamma hela tiden, 24 timmar dygnet. Det är första 3-4 månader, annars kommer det dö! Alltså så har det ju varit i Sverige. I USA ser det lite annorlunda ut. Där är man född med ett cesarean. Och sen så ska man liksom inte breastfeed. Mer än liksom den absolut nödvändigaste tiden och sen är det flaska och det är liksom mycket mer tekniskt att få barn där och där förlöses ju barn helst med kejsarsnitt på grund av alla liksom, sjukhusregler, för att skulle det vara så att en förlossning går snett då har man ju möjligheten att stämma ärslet ur sjukhuset.
Men grejen är också att det finns ju heller ingen naturlig mammaledighet i USA.
Nej,
vilket jag tror också gör att man inte dömer på samma sätt. För att så här, the show must go on. Även...
Du är hemma 3 månader, sen är det dags att gå tillbaka till jobbet.
Och då är det fortfarande en liten bebis.
Precis, och därför ser ju också samhället i USA annorlunda ut. Sen finns det ju liksom de papporna då som jobbar och tjänar dubbelt så mycket som, alltså för att båda familjemedlemmarna ska kunna ha det bra. För att mammorna ska kunna vara en stay-at-home mom, som tar hand om allting som heter liksom logistiken i hemmet som rör familjen.
Ja, det är inte så vanligt där längre.
Det, alltså,
det blir man inte heller dömd för.
Nej, och det anses också ganska kreddigt och inte alls så himla så här ofeministiskt som vi kanske skulle tycka att en hemmafru är i Europa.
Men jag tänker också att man måste modifiera uttrycket hemmafru lite. Det har känts så här, åh vad skönt om man hemma och tänder barnen och maten. Men så här, att vara hemmafru, det är liksom ofta 99 av 100 fall tyngre än att gå till jobbet. Det vet man ju själv när man mamma leder. Man bara, hej ro! Man svävar iväg hur enkelt det ska bli att gå iväg och jobba. Och det säger ju männen också.
Ja.
Så att, så här, att vara liksom hemmafru är ju att vara en hårt arbetande kvinna också. Så att det är så här... Ja, jag tycker att allting har ju på något sätt liksom förändrats. Kartan har ju skrivits om vad en hemmafru kvinna gör. Eller kanske man säger att hemmafrun har fått ett erkännande.
Ja.
Men det var alltså någon som mordhotade dig.
Ja, de ville bränna mig inne. Tyckte inte att jag skulle göra, alltså att jag var omoderlig och att det var fel på mig och sådana saker. Och det var en dålig representant för kvinnor helt enkelt. Nej, men saken är den att det är ju, jag har ju ett medienamn där jag hela tiden är dömd på förhand. Alltså så är det ju. Jag är ju färgad sen den tiden då jag var impopulär. Många var inne och hejtade mig för att jag var en så kallad dålig mamma eller dålig kvinna eller vad jag nu var i bloggen. Sen så blev jag en bra mamma, en bra kvinna när jag gjorde mammor och så vidare. Och så blev det spännande och intressant för vissa. Men så fort minsta lilla negativa sker kopplat till mitt namn, då är jag tillbaka på dålig kvinna, mamma. Nivån. Och då är det också de som inte har brytt sig om mig på så här 10 år som bara, jag visste det min san, du är bara kändiskot, du vill bara göra saker för att synas. Det är ju till och med folk som tror att jag har gjort mina barn kända för att jag själv inte haft någon karriär och så vidare.
Okej. Okay. Ja. Så att du menar att...
Du kommer alltid undan, för du är alltid så...
Ja, men det är också för att jag kanske inte har stuckit ut hakan i de frågorna du har stuckit ut hakan i.
Nej, men vadå, i våran crime-podd exempelvis, det är väl både du och jag, men det är bara absolut. Mitt namn som jag adresserat.
Jo, men det spelar ingen roll, för det är som du säger, man är ju redan dömd historiskt.
Ja, exakt.
Den är ju svår, så du har ju ändå så här jobbat dig verkligen upp från hur det var för till exempel 5 år sedan.
Ja, gud. Ja,
och det är därför jag tror att de som gillar dig gillar verkligen dig stenhårt.
Absolut, jag är en superfanbase där,
ja,
utan
som
de
som är
så
här hardcore.
Ja.
Och sen är det de som är så här, in och ut, gilla, men och kanske, nej, och när det kommer då någonting
så här... Ja, men det är ju
här,
kappvända, ja, likability.
Då bara så här, haha, nu får jag uttrycka mig igen. De vill vara liksom förmanande stora systrar på något sätt.
Ja, precis. Jag ska trycka till när det liksom så här, när det, nu passar det bra.
Vad var det jag sa där förut?
Okay. Ja, men jag har skrivit inlägg om Avicii. Jag brukar aldrig ens skriva någonting när någon går bort. Nej. För jag tycker att det kan bli lite pekoral.
Du frågade
liksom.
Ju faktiskt om
jag
det
frågade.
Var bra. Jag tyckte att det var bra.
Ja, men grejen är ju så här att när jag vet att jag skriver någonting och tar en ställning i sociala medier, då får jag oftast mer skit än positivt. Liksom. Så därför tar jag inte ställning längre i sociala medier. Och nu gjorde jag det och skrev så här, var oroad och bekymrad över honom. Och då blev ju folk såklart jätteoroade och arga på det här. Och så var det någon som var så här direkt så här, har ni sett vad Englas mamma tycker om Anita? Ja, ser man att hon är ond. Och det var ju liksom, den var så irrelevant, den kommentaren, så att så här, den tog jag bort liksom.
Men du har ju också du har ändå fått 6741 likes och 111 kommentarer, och merparten är ju jättepositiva, så
ja,
man kan inte heller sitta och...
Absolut.
Ja, men du vill ju också vara en liksom vattendelare, man ska säga. Du vill ju inte bara ha en liksom medhårs fanbase. Så här...
Fast jag är ingen debattör i sociala medier längre.
Nej, nej,
just på grund av att jag färgad från den tiden som verkligen höll på att bränna ut mig. Man känner så här, vad är detta? Det här är helt syftningslöst. Den enda som skadas av det här är jag själv. Och där kommer vi på ett snyggt sätt in på sista ämnet i podden. Nämligen att det har uppstått en ny typ av depression bland ungdomar.
Instagram-generationen.
Ja, den sociala mediedepressionen. De har alltså insett att all den här tiden man lagt ner på sociala medier istället för att kanske vara ute i vackra vädret eller vad fan och nu skulle hitta på för någonting, har inte genererat någonting. Det har inte genererat något för jobb, det har inte genererat något för känsloliv, det har inte genererat någonting positivt. Det har bara skapat konflikt och osäkerhet och illvilja och så vidare.
Och dåligt självförtroende.
Och dåligt självförtroende. Så nu har de blivit deprimerade på grund av det. Så nu har de bestämt sig för att stänga ner sociala medier och gå ut i skogen och kanske bygga en koja eller vad fan de nu hittar på. Men hur ska de då kunna berätta för omvärlden att de byggt den här kojan? Jo, de måste ju ta en bild på den. Mm. Så den digitala fotbojan är på ändå.
För det är ju lite så att även om vi inte kommer från generation media, så är det så här, om man inte får visa det så finns det inte i den här, för den här generationen.
Så är det ju.
Ja. Och så är det ju lite.
Jag träffade en man häromdagen som, ja, som jag liksom jobbade tillsammans med för 20 år sedan. Jättegod gammal kompis. Och han har sina barn i samma träningsgrupp som min dotter. Och vi satt och pratade om det. Han har liksom inte Facebook, han har inte Twitter. Han har en analog telefon med sms. Och ibland så han läser inga nyhetsappar, utan han läser bara analoga tidningar. Och jag kände liksom att jag blev nästan så här obekväm med hur analog han var.
Lite som människor som dricker alkohol, så kommer någon som säger nej tack, jag vill inte ha.
Lite så.
Ja, att så här, jaha, okej, hur ska vi, vad ska vi nu prata om? Och tänk om hans, ja det blir inte samma att man för vidare någonting. Men
det
ja,
var
fast
ju
tvärtom effekt.
Förstår du att så här, precis på samma sätt som en person som inte dricker alkohol, lika så här, jaha, vad ska vi prata om nu då? Det blir liksom ett stigmata i rummet. För att så mycket utav det vi pratar om i podden, eller vad vi pratar om du och jag privat, det är ju, finns ju alltid en grundreferens utifrån någonting som hänt, på en nyhetssida, i ett socialt medieflöde, något som har stått på Facebook, någon som har kommenterat någonting, en aktion på Twitter och så vidare.
För gammal media kan ju aldrig matcha den aktualiteten som ändå finns i flödet hela tiden.
Så att jag märkte att jag hela tiden drog in det på ämnet att prata runt honom och hans avhållsamhet från sociala medier. Att jag var tvungen att hålla upp det, precis som man gör med en som inte dricker, att man måste prata om hur det funkar att inte dricka.
Mm.
För att man vet inte riktigt vad ska vi prata om nu.
Mm.
Det är som när kvinnor är gravida. Helt plötsligt slutar de upphöra som kvinnor, då är de en mamma. Då ska man prata om hur det är att vara mamma eller vara gravid. Alltså, det är som att det har kommit ett filter emellan oss.
Men det som funkar när man är på en fest och inte vill dricka, det är att värdinnan får hälla upp ett glas och sitter man och smuttar. Då är det ju ingen som känner sig obekväm längre. Kan man hitta något sånt knep då, om du känner dig obekväm?
Han kan få sitta med en telefon i handen.
Ja, han säger ibland pilla lite va?
Exakt.
Ja.
Kanske det är som är grejen.
Där har vi lösningen på allt.
Verkligen.
Ja, det här blir en mångfacetterad podd. Tack för att ni lyssnade och ja, vi hörs igen nästa onsdag.
Puss och kram.
Glöm inte att nu på fredag står vi på scen på Halmstad Live med vår bejublade föreställning Förfest med Lille Lördag, The Point of No Return. Klockan 19.15 äntrar vi scenen, men vi hoppas såklart att det kommer lite innan vi tar ett glas eller två. Sen ses vi på lördag i Malmö, på Malmö Live. Samma tid där, 19.15, men vi vill såklart att det kommer lite innan. Alla som kommer får en goodiebag från Clarins med värd 500 kronor. Och biljettpriset är 300 kronor för service. Hoppas vi ses. Finns på tixter.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.